Danne, kliv bort från dörren.
Nej. Släpp in mig. Släpp in mig, för jag vill dansa.
Släpp in pastor André.
Nej,
Danne,
säger jag.
Men varför inte?
Nej, han var på Mello i helgen.
Jaha.
Han är som död för mig nu.
Nej, men snälla Danne.
Jo.
Vi har sagt att vi ska vara lite mer uppmuntrande med hans intressen.
Men när det gäller Mello, över min döda kropp. Han kommer inte in här.
Åh! Vi lyssnar på Kiki Danielsson nu ju.
Ja, men det är ju bra.
Välkommen längst bak i bussen.
Ja, där sitter vi längst bak, busslinje 168. Det här är Rockhyllan med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Efter många förhandlingar så sitter även pastor André alltså där, som du hör. Mm. Välkommen in i värmen, pastor André. Vad ska vi prata om idag?
En jättestor utställning som befinner sig i Stockholm nu fram till september, som heter Total Metal.
På Kulturhuset.
Ja, som journalist, kulturjournalisten, programledaren och författaren Ica Johannesson har skapat.
Mm. Keramika som hon också heter.
Ja, just det. Det ska vi prata mycket om. Hur det är att skapa en utställning och allt som... Det är fast som att skriva en bok. Mm. Lyssna så får du höra ett fullproppat avsnitt.
Ja.
Det är den 12 mars 2025 idag när vi spelar in det här. Det är mörkt ute, så vi ser inte riktigt vad det är för datum längre.
Nej.
Så mörkt, ja.
Mm. Mm. Och mer då? Det är ju ganska farligt att vara kulturjournalist också.
Ja, vi pratade om en del intervjuer som kanske inte gick som de skulle.
Nej.
Och även otrevliga intervjuobjekt.
Ja, och lite snuska. På ja. Stanley till exempel, telefonsex. Alltså det är ju inte, räknas inte som telefonsex om det bara är en som är snuskig kanske. Men...
Motparten vill inte. Men ja, det är mycket trevligt samtal i alla fall att få lyssna på.
Ja. Men luta dig tillbaka och rulla med i Rockhyllan 168. Det blir 300-400% snack idag. Vi tar i ordentligt som säsongspremiär. Och så blir det ett ord som vi har fått lära oss nu. En curator-verkstad. Mer om det snart.
Rockhyllan med Haslund, McKenzie och pastor André.
Ja, men då rullar vi igång Rockhyllan 168 på allvar genom att säga välkommen till våran gäst, Ica Johannesson! Välkommen hit!
Yes!
Och vi älskar att chocka våra gäster med vår synkroniserade simapplåd. För dig som inte känner Ica, men det gör du nog, så är du kulturjournalist, programledare, författare. Man kan se det i statlig television.
Oh ja, ibland. Lite då och då.
Ja, precis. Men du Ica, för man brukar ju prata om icebreakers och sånt där. Och på Rockhyllan så har vi en, och det är att utsätta våra gäster för ett quiz.
Okay.
Mm, som du inte har fått plugga på till.
Fast du utsätter ju oss också ibland.
Ja, det gör vi. Mm. Så idag kommer det bli mer av den varan, tror jag. Pastor André?
Det är ju inget quiz, ska bara tilläggas. Va? I Rockhyllan ser vi alltid kvist.
Kvist, okej. Okay. Mm. Varför då?
Vad härligt att du frågade. För jag... fråga nummer ett... Vilket typsnitt är true black metal-logga?
Old English.
Mm.
Mm-hmm. Ja, men nämn något annat. Om du ser väl skeptisk ut.
Jag är mycket skeptisk.
Ja, men du har ju fel, jag har rätt.
Det är inte fel, det är det inte.
Nej.
Men rätt svar är kvist.
Åh, oh, såklart!
Ja, kvist-logga. Kvist-new-roman.
Ja, exakt.
Okay.
Och en liten följdfråga på den här då. Alla kan ju såklart vara med och svara.
Mm.
Hur många kvistar... ska det finnas med en black metal-logga?
Alla.
Rätt?
Ja, bra.
Okej.
Okay. Mm. Det var inga konstigheter där.
Nej.
Alltså, jag drar ändå skam över den stad jag är från. Vilket, jag menar Göteborg då. Jag borde ha förstått det här. Så vad ni sa att det inte var ett quiz, utan en kvist.
En kvist. Mm. Inga konstigheter. Men den här då? Hur många finns i genomsnitt i en Immortal-låt? Och så att alla förstår vad det är.
Hur låter det?
Anders?
Ja, det låter som en massa skärt.
Så frågan är alltså, hur många finns i genomsnitt i en Immortal-låt?
Tillräckligt många.
Mm. Alla.
Bra!
Ja!
Okej,
okay. Det är lite
Chuck Norris över det här. Jag känner också det.
Nej, men jag bara kände att jag gick in i hans... Jag tunade in i hans huvud.
Mm. Ja, det är,
okay,
som ni hör det. Okej okay, då. Så här, nu kommer jag att säga tre stycken bandnamn. Varpå ni ska avgöra vilket som är felaktigt och inte existerar.
Oj.
Hänger ni med?
Mm. Ja, jag tror det.
Ska man säga direkt eller efteråt?
Nej, jag kommer läsa upp alla tre.
Okay.
Mm. Och så tar vi då därefter. Okej, okay, band nummer ett. Nepast.
Mm-hmm.
Band nummer två. Perverted Jesus Slaughtered Goat. Och band nummer tre. Scent of Flesh. Jag ska säga Flash.
Flash.
Ja, den där var svår.
Jag tänker, jag vill att nummer två ska finnas.
Ja, den måste ju finnas.
Ja.
Det är så. Men Scent of Flesh är ju bra. Det är ju klämmigt. Borde ju finnas.
Ja, det, och, men Neppas låter jag också som att... Nej,
det var inget bra. Första då.
Jag hoppas inte på det. Jag hoppas det första är fel.
Neppas, tror du?
Ja. Ja, okej, det är en också, som är fel bara.
En är fel, så två finns.
Okej. Mm. Har du svarat?
Ja, men jag tror det är den första där.
Som inte finns?
Mm, att den inte finns, ja.
Mm. Men då måste jag ju svara någonting annat, för ni och ni svarat samma.
Nej, du kan ta samma också.
Ja,
du får.
Det
finns inga regler.
Det finns varje gång.
Fast gärna idag, Ica.
Okej, fast i och för sig, nu om jag ska gå på hur det har funkat, så tror jag alla finns.
Det gör ont att det inte är svaret. För det borde ju vara det.
Han berättar nu.
Men nej. Innan jag avslöjar så ska vi ändå lyssna på två utav banden. Och det blir så här kan det låta, ett utav banden.
Mm, alla bas kan vara med.
Ja, ja. Och då det andra bandet som faktiskt finns låter så här.
Äpplen var bråttom. Det är bara trummor. Jävlar vilket trumintro.
Metallkromata.
Alltså generöst.
Ja. Ja, och då är ju spänningen olidlig. Bandnamnet som inte finns är Perverted Jesus Slaughtered Goat.
Nej!
Åh, tråkigt.
Fan, det är en låt.
Ja, skulle kunna vara. Från och med nu är det.
Mm. Ja, vem vann?
Neppast kommer från Brasilien, ska sägas. Och Scent of Flesh är från Somaliland, Finland.
Okej, okay, så då gissar jag att Scent of Flesh var trumkromata.
Då, ja, det var faktiskt fel.
Ja. Det börjar jättedåligt.
Ja, det är tufft. Då har vi sista frågan, man ska säga, på kvisten. Vilket språk är mest metal? Och för att spelreglerna ska bli rättvisa, jag har tagit bort finska. Jag har tagit bort tyska.
Nej.
Och jag har tagit bort det språket som egentligen borde vara mest metal, och det är danska, om det är ohörlig black metal. Det tycker jag.
Alla growlar ju
de
i Danmark.
De får inte vara med. Det är för grötigt och gutteralt med danskan. Så att, nej. På det här så kommer jag då att läsa upp en textrad, så får ni avgöra om det är metal.
Är det alltså på ett främmande språk nu?
Korrekt.
Okay.
Och då ska ni avgöra vilket som är språket som är mest metal.
Okay.
Här kommer första. Kerem Bojanat Zeretleng Holvan.
Jo, men dubbeltramp till det så.
Ja, ja. Det här ska ju gravlas egentligen, men jag besparar er från något. Ska höra det. Sumimasen onniganashu Oshirotoro nandesuka.
Japanska
låter det kunna vara. Eller per favore scusa ti amo, como stai, cosa è questo?
Okay.
Eller då den sista, och nu måste jag byta in vad det betyder, så jag läser så här. Jag ska dräpa dig och spisa dina involler.
Alltså du läser det ju på ett sätt som gör att allt låter råfånigt utom ett, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Så vilket språk är mest metal?
Norska, såklart.
Absolut inte. Det där slaviska språket du pratade först, som kanske då kan det vara tjeckiska. Ungerska.
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 Men jag tänker, att ska det vara något slaviskt språk så är det väl tormentor att gilla ungerska.
Exakt. Det var ungerska. Det andra skulle då likna japanska och även italien.
Det är inte metal.
Nej, det är passion.
Det går inte alls. Okej. Okay.
Men okej, säg det bästa italienska metalbandet då. Hörrni,
Flesh God Apocalypse. Är de?
Vad kommer de här? Nej, jag tappar namnet. Nej, de är greker. Som jag också tappar namnet på.
Rotten Christ.
Ja, tack.
Ja, de är greker.
Alltså, det är gammalt som jag tänker på, så här, kan man väl säga proto-metal, typ, vad kan det vara, 85?
Mm-hmm. Säg.
Black Hole.
Black Hole.
Svin bra band. Kolla upp.
Kolla upp.
Black Hole.
Bra quiz. Vem vann? Passar det?
Alla.
Bra. En rockande applåd för den. Bra. Ika, så. Nu känner du dig varm.
Ja.
Och chockad över alla applåder. Det är helt okej. Det är ändå radio. Det är viktigt med koreografi. Och vi vet ju att du har jobbat som fan med en sak som man kan gå och titta på i Stockholm.
Mm.
Som handlar om utställningen Total Metal.
Mm.
Från underground till industri.
Ja, på något sätt.
Ja, och då tänkte vi så här, vad bra att Ica kommer hit, för då kan vi gråta ut om våra personliga problem med dig, för att du har varit kurator.
Yeah.
Och vi som inte är så kulturbevandrade kände vi då, när du skrattade åt oss. Att det handlar inte alls om den där oftast damen på skolan som man gick till, utan du var med curator. Vad innebär det?
Men det innebär att man är, eller vad skulle man kunna säga då, som redaktör eller producent, eller redaktör, att man regissör då. Man är den, om man jämför med om man drar en filmliknelse, att man är den som, eller direktör, man bestämmer allt.
Ja, envåldshärskare.
Ja, på något sätt. Så att är man curator över en utställning, då gör man i stort sett hela urvalet.
Mm.
Och sen så kan man ju ta hjälp av en producent och snickare och ett helt team av hantverkare har jag haft till min hjälp på Kulturhuset. Men det är ju jag som har tagit alla besluten. Alla kreativa beslut och gjort hela urvalet.
Men var... För det handlar om svensk metal, hur det börjar som undergroundscen och så här. Vad börjar du ens?
Men allting började i egentligen att jag fick för... Det är väl typ 2,5 år sedan nu, en fråga från ett väldigt oväntat håll. Nämligen det svenska kulturrådet i Berlin. För att i Berlin så sitter alla 5 nordiska ambassader på samma plats. Mm. Och de delar ett kulturhus som heter Felleshus. Och där har de både nationella och nordiska utställningar på löpande band. Och så var det en person där som hade kommit på idén att fan, det verkar som att nordisk metal är ändå en grej. Så här. Och så var det ett ganska... öppensinnat svenskt kulturråd, Nina Katarina Karlsson, som jobbade då. Och det var Sveriges tur att vara liksom värd för den nordiska utställningen. Så hon kontaktade mig, tror jag, dels på grund av min lite så här gyllene triangel, höll jag på att säga, men triol i trippel, i det att jag kan mycket om svensk metal, jag jobbar på SVT, så jag har som ett folkbildartänk / är små offentlig, 3 är kvinna. Mm. För det är ju bra i en sån mansdominerad genre då.
Mm.
Så att hon gav mig i stort sett fria händer. Och då bestämde jag mig ganska direkt för att, precis som jag gjorde sen nu för Total Metal, att Sverige och, så jag höll på att säga, vissa av de nordiska länderna, Sverige kanske särskilt, har ju varit bra på hårdrock länge, men det har ju även Danmark, vi har King Diamond och vi har Europe, vi har Yngwie Malmsteen och så. Men det var ju först med utvecklingen av döds- och black metal som vi faktiskt var med och förändrade utvecklingen på en internationell nivå.
Mm.
Och också det var det som gjorde att vi idag, och de nordiska länderna också, om man tittar på den utställningen, blev någonting överhuvudtaget. Liksom. Så då gjorde jag den utställningen förra året, 2023. Och den hette The Harte Norden. Det hårda Norden. Yes, ja, det var ett jävla bra.
Det var metal.
Ja, men jag kan säga så här.
Så det var i Berlin? Alltså,
det var i Berlin i 4,5 månad.
Mm.
Och det var också... Så där liksom lades grunden till hela idén till utställningen. Att jag ville ställa ut allt från fanzines till demokassetter till tröjor, till scenkläder, till konst, till foton, rubbet liksom. För att visa hur det ser ut och hur det känns och hur det låter. Och det var asjobbigt. Jag kommer komma till det, för det var lika jobbigt som det var att göra den här utställningen. Just för att metalmän i medelåldern, som det ju ändå mest är man har att göra med, är inte alltid nödvändigtvis det enklaste.
Nej, inte
människorna har att göra med. Så gjorde jag den, och den blev så här publikrekord. Det kom 25 000 personer, den här ändå ganska avlägsna delen av Berlins ambassadområde. Och så tänkte jag, det här ska jag aldrig någonsin mer göra i mitt liv.
Varför då?
Men det glömde du bort.
Därför det var så jävla jobbigt.
Men själva hur folk tyckte och engagerade sig, det jobbigt att ihop det?
Nej, det var ju Tyskland.
Ja,
så det var ju så långt bort. Men det var överhuvudtaget att, kan ni tänka er själva att ta in black metal i en ambassadmiljö i Berlin. Mm. Hur många finska black metalband tänker ni att jag kunde ha oproblematiskt i en ambassadmiljö i Berlin?
Alla.
Den största aktiviststaden i hela Tyskland.
Ah, ja.
Ja. Så att, så här, det var ju väldigt mycket så här, jag ställde ut, jag hade som en lyssningsbås i form av en kista.
Likkista, ja.
Och folk i huset var bara, nej, kan ta en kista, det är krig i Ukraina. Jag ville ställa ut... nej, men det var jättemycket sånt. Ja. Och det kan man ju förstå när man ser på det utifrån.
Ja, liksom, ja. Att det och blir på ambassad.
Stötande. Och sen, jag kan ju inte ha just någonting det. Som på något sätt kan kopplas till någonting nazi någonsin.
Nej,
och black metal bråkar ju med allt och använder ju allt för att provocera. Inte minst liksom fascist... estetik, för att den är oftast väldigt effektiv och snygg. Ja. Liksom. Och i Tyskland så är det ju just, sitter du vid samma bord som en nazist, då är du nazist. Mm. Så det var jättekomplicerat. Och jag ångrade det ganska mycket och det blev jättesvårt. Men det var fine i slutändan och så. Men och så, då tänkte jag, nej, men då lägger jag allt det här med metalutställningar och metalmän bakom mig. Och sen så gick räntorna upp. Ekonomin pajade, alla ens kulturfrilansuppdrag försvann. Och jag bara, okej. Okay. Kulturhuset, vad tror ni om en utställning om svensk metal? Så det var så det började.
Okay.
Ja, det var så det började.
Så det var du jag som såg det fröet
dem.
Här? Alltså.
Ja, jag gick till dem och frågade och sa så här, det här har jag gjort i Berlin. Mm. Det kom 25 000 pers.
Ja.
Vad tror ni om det här? Och då nappade utställningschefen för att förra året så hade de en jätteuppmärksammad, eller kanske 2 år sedan nu, en jätteuppmärksammad utställning om David Bowie, bilder av en fotograf som heter Sukita.
Och
just de,
det.
Ja, och de har också haft en väldigt uppskattad hiphop-utställning och någon skate-utställning. Så fort man gör någonting med lite mer musik och underground-kultur så kommer det väldigt mycket folk.
Ja.
Och en annan publik som ju kulturhuset gärna vill ha in.
Såklart.
Liksom. Så då fick jag lite fria händer igen, men då gick jag ju på samma koncept. Att, för dels så kände jag att jag vill inte ta in nordisk metal här. Jag tror först hon tänkte att nu har vi en färdig utställning.
Ja. Mm.
Men då tänkte jag ju såklart om då. Men lite för att också, vi har tillräckligt mycket svensk metal för att fylla 1000 kvadrat.
Mm.
Och att det skulle kännas konstigt att klämma in hela alltså,
ja.
Det blir väldigt, väldigt stort då.
Men du kunde väl ta ganska mycket stoff från den tyska utställningen till den här?
Ja, fast jag gjorde ju inte, det blev inte så i slutändan för att den var 250 kvadratmeter stor. Och säga att Sverige var en femtedel av den.
Mm.
Och så nu, det är ju verkligen 1000 kvadratmeter, det är den största utställningslokalen på Kulturhuset.
Det är ju stort.
Ja, det är svinstort.
Ja, ja.
Men är det som att skriva en bok typ? Alltså, gör du som ett... Alltså,
manus.
Ja, hur gör man?
Alltså, ja, lite. Man börjar ju som att tänka någon form av så här, ja, men byggklossar.
Mm.
Vad skulle jag vilja se? Jag är till exempel inte personligen jätteintresserad av foto, som ju många andra är. För att jag är väldigt mycket en skrivande person. Jag tycker om att se saker.
Mm.
Jag tycker om att... jag tycker om att göra filmgrejer.
Mm.
Liksom. Så att jag tänkte väldigt mycket, okej, vilka svenska band har scenkläder? Vilka har scenrekvisita? Och grejen när man tänker på det, om man bara tänker Döds och Black, det är inte så många.
Nej. Ja, du menar scenkläder, för de flesta har ju kläder, tänkte jag.
Ja,
det var inte så du menar, utan men du menar inte, som har specifika scenkläder, ja, inte bara jeans och t-shirt.
Nej, det är ju inte heller som att, du vet, Nicke Andersson har sparat en flanellskjorta från... 89,
nej,
Nihilis, liksom. Nej.
Ah, okay. Ah.
För det gör ju inte folk, eller ganska många gör inte det. Så att, nej, men så det som jag egentligen i grund och botten ville visa och ville förmedla med utställningen är ju det som jag själv var med och upplevde.
Mm, just det.
Att få ta del av den här enorma kraften som fanns i den tidiga dödsmetall, i de tidiga dödsmetallkretsarna.
Ja.
Att alla dessa ungdomar som var ganska uträknade, kanske inte gick så bra för i skolan, eller mest killar då, liksom. Men som la ner sån otrolig tid på att skriva brev, göra tidningar, spela in demos. Mm. Alltså en enorm handlingskraft. Och den glädjen som fanns i att dela detta som var ändå ganska hemligt för omvärlden, som man aldrig tänkte skulle få någon
verkligen
uppmärksamhet.
Nej, och när jag var där och kollade på utställningen så kände jag liksom, fan vad... Alltså den här do-it-yourself-grejen som fan, varenda jävla ungdom nu borde gå och se den där.
Mm.
För att bara liksom, nej, det fanns ingenting så vi gjorde det själva. Precis. Exakt. Så. Man får inte allting bara serverat, utan det är liksom, mm, gör någonting själv.
Men det är en skapande glädje också.
Skapande glädje, men
det är
absolut.
En enorm glädje, ja, det.
Och jag, och jag, mm, menar, sammanhållning. Och...
Ja, alltså jag kan inte säga att jag var i de kretsarna i så många år, kanske två, mellan 90 och 92, eller så här, mm, sent 89. Mm. Och kom dessutom in ganska sent också, ja, egentligen, om man ser till när det började så här, 87,
tape trading 88. Och allt sånt där.
Ja, visst. Mm. Nej, men jag är från i Göteborgs södra förorter, och liksom mitt ungdomsgäng var ju det som blev At The Gates, Dark Tranquillity, Hammerfall, In Flames.
Men vänta, är du från Bildal, heter det så?
Jag är från förorten, två förorter innan, som heter Askim.
Okej.
Okay, ja. Nästan epicentrum.
Ja, men nästan epicentrum. Men grejen var ju att så här, vi åkte ju samma buss.
Mm. Alla var på bussen.
Så att jag såg, och det var ju ändå blodådran i, det var ju ändå Instagram, om man
kul,
säger.
Kul, den där bussen har vi pratat TikTok om i något,
ja, avsnitt. Mattias.
Ja, men, som pratade om att någon, ja, kunde trumma längst bak, då fast alla att det var Slayer.
Och det måste vara Mattias Lindeblad.
Ja, det var det.
För grejen är att Mattias Lindeblad var ju min biljett in.
Ja, ja.
För det var han som började prata med mig på bussen. Mm. För ni vet hur Mattias Lindeblad är.
Ja, ja.
Han är svintrevlig. Nej, men jätte... Nej, men så att jag och min kompis... Mm. Verkligen. Mm. Nej, men jag och min kompis såg ju liksom... För mina skinnjackor hade ju nästan ingen, för det gick, nej, ju inte att få tag på, nej, då. Liksom. Ja, det var väl Tompa som hade det, mm, kanske. Han, för han såg ju alltid mycket coolare ut än alla andra. Alltså Tompa Lindberg.
Mm. At The Gates.
Mm. Men, nej, men så man såg de här killarna på bussen, och man satt sig lite närmare nästa gång, och sen till slut bara, vad lyssnar du på? Ja, jag lyssnar på Halloween, vad lyssnar du på? Jag lyssnar på Testament. Alltså, mm. Och det var Mattias som en dag bara, men vi ska lyssna på demos, vi ska ses vid det här badet, kom dit. Och då, det var så jag kom in i det. Mm. Liksom.
Och lite från, man gjorde ju lite tidsresa på utställningen, mm, där, kommer in, och så är det ett... Det kändes som ett pojkrum.
Mm.
Ja, vems rum? Fanns det någon förlaga? Det är inte så himla lätt, för det kändes att jag stod och tittade ganska länge där. Det fanns mycket att titta på.
Ja.
Det, ja, var inte bara...
Berättelsen börjar ju där.
Ja.
Och det är ett rum från hösten 88.
Ja.
Det har jag ju inte skrivit ut någonstans.
Nej.
Men jag kan säga så här... Try me om ni hittar någonting som inte stämmer med hösten 88.
Nej, vad coolt.
Ja. Jag har lagt ner otroligt mycket energi på det. För att jag ville fånga ett rum som är... precis i början av dödsen. Så att det är ju väldigt mycket liksom mitten av 80-talet, tidigt 80-tal. Det är skräckfilmerna, det är alla gamla affischer är mina.
Ja.
Fotbollsdiplomen är mina, bandan är min. Så det är jättemycket från
mitt rum.
Ja, men det är ju verkligen, ja, tonårsrum, mm, då. Men sen så började över skrivbordet komma de här uppkopierade, mm, liksom dödsgrejerna. För sen... Ett år senare så hade ju det rummet bara varit uppkopierat. Mm. Då hade man ju plockat ner, mm, Hellraiser och Evil Dead, mm, och sånt där. Mm. Så att jag ville väl egentligen... Det är väl mitt rum och alla mina kompisars rum. Fast jag hade väldigt mycket Kiss i mitt rum, för att Kiss är mina, mm, superhjältar. Men det skippade vi i detta rummet, för vi ville att det skulle vara lite mm, förhämmare. Mm.
Jag tror att jag och Ica ska göra ett eget program här framöver och prata Kiss.
Ja, vi 100%.
Jag får alltid skit när, av de här killarna när jag,
ja, nej,
pratar.
Nej.
Så vi kan ta
det. Du och jag.
Ja. Bonusavsnitt.
Men innan vi fortsätter här, du har gjort den här om black, eller svensk metal, om man ska, mm, säga.
Boken Blod eller Död. En svensk,
ja, men jag menar utställningen.
Oj, förlåt, ja.
Ja. För vem?
Alla.
Gör du den här? Och när du säger alla, vad då? Skulle någon som är helt ovetandes om hela den svenska kulturarvet som vi besitter inom black och död, skulle någon kunna uppleva och uppskatta det här?
Svar ja.
Jag kan intyga den frågan. Jag hade med mig min mamma dit, för 40-talet.
Mm.
Perfekt.
Hon är inget stort black metal-fan. Eller var inte.
Nej. Mm.
Tills hon fick sitta bakom trumsetet. Ja. Då började jag
spela ni i repan?
Ja, lite grann.
Gud vad roligt.
Ja, och mixa. Det var mycket kul om man kan göra såna här grejer själv också. Sitta och mixa låtar. Eller vad händer om jag plockar bort, lyfter fram gitarren och basen, mm, mer. Och sådana grejer. Och growlbås som vi också jobbar med.
Och morsan inne.
Nej, det var upptaget. Ja. Därför.
Nej, men mitt mål med allt jag gör som journalist är att alla ska förstå. Att försöka förmedla någonting. Så att jag jobbar jättemycket med skyltar och texter och information, för att jag vill aldrig stänga ute någon. För att jag avskyr journalistik, elitistisk journalistik, ja, som försöker stänga ute folk. Jag växte ju upp ändå med tidningen Pop och Bibel och liksom populärkulturella tidningar som Bonn och sånt som fanns i början av 2000-talet, och jag tycker inte om att känna mig utanför.
Nej.
Så därför har jag alltid liksom velat bjuda in alla. Så, mm, ofta när jag skrev Blod eller Död som tillsammans med Joje från Klingberg, en bok jag skrev, en reportagebok om svensk döds- och black metal för, och det är typ 14 år sedan nu, då läste ju mamma varje kapitel som kontrollperson. Aha. Ja, men kan du upprätthålla intresset här?
Som då inte har någon kunskap eller vetskap om det här?
Okay. Nej, mer än att hon bara så här kommer ihåg mina kompisar. Ja. Mm. Men nej, för det tycker jag är jätteviktigt, för att vad jag vill ju, alltså utställningen är tudelad. Det är dels otroligt nördigt för dem som kan. Mm. Alltså jag har ju en vägg med t-shirts. Det är typ 70 t-shirts.
Mm. Skitsnygg vägg.
Ja, och de som kan något om t-shirts ser att det är stort sett bara första utgåvor. Det är super rare t-shirts, utom på raden längst ner.
De var lite nyare.
Ja, de är nyare, just för att kunna snos. De ska ju inte snos då. Nej. Men det försvann en grej i Berlin nämligen, så att jag är jävligt rädd för all form av stöld. Jag litar noll på metalfolk, förlåt efter det. Men det ska ju vara en snygg vägg och kunna fira ett samlande och visa en estetisk bredd för de som inte kan, och så kan det vara som en wankbank för de som kan. Mm. Mm.
Så det är bara så här, de ingjutna metalfantasterna kan också uppleva att det här är spännande och fräscht.
Absolut. Det tror jag verkligen. Ja, alltså jag har 250 demos på en vägg.
Den kan man stå och titta på länge.
Det kan man stå och titta på länge. Och, så jag har, och det är samma med fanzines. Jag gillar att jobba i bulk.
Ja, men vad kul
jag
ändå.
Jag tycker om att ha mycket.
Ja, att man kan få ta del av det. För det är väldigt anmärkningsvärt att den här görs nu. Jag menar, om man lyssnar på den här, då vet vi att det här är globalt erkänt liksom. Mm. Och i Norge uppmärksammar man den musikstilen mycket mer.
Och Finland.
Och Finland, otroligt.
Inte Danmark och inte Sverige.
Nej, men Danmark kanske inte lika stor om man säger i genren.
Nej, men de har Kingen.
Ja, absolut. Men och Sverige som har enorma musikarvet här.
Ja, jo, sant.
Vi gör ju inte speciellt mycket.
Nej, och egentligen kan man tycka att det är ironiskt, eftersom vi ändå har en ganska liksom tung politiker nu som heter Jimmy Åkesson, som ju avgudar bred hårdrock. Mm. Så att egentligen kan man tycka, vad gör han? Jag drar in alla bidrag till studieförbunden som jag har skapat vår.
Exakt.
Och det är ingen åsikt för mig, det är bara ett faktum jag har slagit fast. Ty jag arbetar bäst för det.
Hörrni, vi ska prata lite mer om utställningen alldeles snart, om hur det är att komma ut på andra sidan av ett sånt här stort projekt och kanske hur det kan krångla lite grann när man håller på och ska försöka få sin vision på plats. Men först, vi pratade om growlbås, men vi ska in i ett biktbås i den upp- och nervända kyrkan. Det är dags för pastorns psalm.
Pastorns psalm.
Ja, det vore väl på sin plats om jag spelade med svensk black eller döds i pastorns psalm. Kanske framförallt då för att vi har avsnittets gäst Ike här. Men grabbar, det vore ju på tok och förutsägbart, eller hur?
Lite.
Så istället ska jag, eller du ska få uppleva en färgsprakande resa i svart och vitt med två dödsmetallåtar.
Nej.
Alltså nu går jag utanför comfort zone. Och här önskar jag, eller mitt barna jag hade fått uppleva den här vilda förtjusningen i att höra demo tapes av Grave, Gotlandsbrandet som sedan med nu bor i Stockholm och så här. Och kanske då om Danne skulle kunna laga Rockylands tidsmaskin.
Jajamän,
så man kunde åka tillbaka där till mitten av 80-talet och uppleva det här. Hela den biten tape trading, den missade jag, där man skapar egna favoritlåtar och skickar vidare till världen vidare.
Liksom. Alltså jag kan skicka band med dig om du vill.
Gärna.
Vi kan ha ett eget litet tape trading.
Och brevvänner också kanske.
Ja, absolut.
Ja, men jag tycker hela den, det är så fint och så härligt att få skapa någonting och sen fattar du, få hem ett band, du har inte en aning om vad det kan vara på den, och så lyssnar du och tänker då att få hem det här i ditt lilla barna jag.
Ja, det var ingen sång.
Ja. Alltså här får vi backa bandet till 88 demo-tapes ifrån Grave.
Mm, det kändes demoaktigt.
Ja, men det är ju en väldigt förtrollande charm över det här.
Ja, visst.
Plus att jag tycker att det är väldigt hög kvalitet också.
Verkligen.
Alltså på skapandet av musiken. Så det är otroligt häftigt. Så därför Danne, du får laga tidsmaskinen.
Ja.
Så vi kan åka
tillbaks.
Ja. Ja. Och det var ju ett utav min dubbel här. Mm. Och nästa band ska jag beskriva lite mer på ett vuxet sätt. Kanske moget om man så vill. Mm. Där jag kommer säga att den här musiken är lite mer behaglig och stabil. Jätteosexiga ord, men det funkar att lyssna på oavsett tid på dygnet, årstid, dag i veckan och kanske framförallt humör. För vem fan älskar inte hedligt svenskt rens?
Det är nästan lika bra som Dehydrated Goat. Mm. Vår gamla rockerna favorit.
Gutturalt.
Mm. Otroligt vomitory från Värmland. Det är ett band som jag alltid kan lyssna på. Jag blir glad, jag blir peppad, jag blir lycklig.
Jag såg dem för några år sedan när jag jobbade uppe på Metal Town. House of Metal.
Metal eller? Ja,
precis. Enda festivalen som blev av 2020. Mm. Då såg jag dem. Mm. Jävlar vad bra det var.
Ja.
Svinbra.
Jag har sett dem flera gånger. Och det är lite kul att jag spelar de här två. Två band som jag verkligen uppskattar och gillar. Men tillsammans bildar då Grave och Vomitory en national av slakt när de intar Kulturhuset på en spelning den 5 april.
Fjärde tror jag att det är.
Det så, okay.
Och inte dit den 5 då.
Jag tror till och med, det kan vara den 3 till och med.
Gå dit den 1 april och så väntar man och så då missar man inte.
Eller googla på saker.
Kolla fakta.
Bra, gör det. Rockerna har alltid hela listan på hela kalendern, menar
jag. Exakt.
Jag jobbar nämligen för att det ska vara kvällsöppet i utställningen den dagen.
Ja.
Så man kan gå och ta sig en sväng innan.
Det hade varit nice. Mm. In och förgraula lite grann i
grauhuset. Ja, för att den demon du spelade är på demoväggen och vi har, jag tror även Vomitory-demon är där och både Graham och Vomitory är på t-shirtväggen.
Ja, det är saven.
Magnifikt.
Okay. Så sa du vad demolåten hette med Grave?
Nej, jag sa nog inte vad någon låt hette.
Nej, det tror jag inte jag var du sa.
Jag börjar med The Grave då. Annihilated God från 88. Och sen Vomitory's Scavenging the Slaughter.
Ja, de hittar man i
Rockhyllans. Ja, de här hittar man i Rockhyllans alla plattformar där vi spelar musik.
YouTube, och det var den 5 april. Du hade rätt, vi två hade fel.
Vi hade fått vänta jättelänge, men fått gå på utställningen men ändå 4 dagar innan.
Men vad skönt, då kan jag gå på det här grejen, för att jag är borta den 4. Jag trodde nämligen att det var samma dag.
Ja, men jag har fixat så att det var 5 för din skull.
Tack.
Men slakt och rens i Pastons salm.
Vad bra.
Tack och hej.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Vi rullar vidare Rockhyllan 168 med mig Anders Hafslund,
Danne Mackenzie
och Pastor André
och vår gäst Ika Johannesson. Vi ingen applåd nu, inte oroa dig. Du får fler på det sen.
Men utandning gjorde på.
Vi ska prata lite mer om Total Metal utställningen och det vi inte hann snacka så mycket om var ju det här. Var du inte med?
Ja. Alltså jag hade ju velat ha med så himla mycket mer.
Mm.
Men man tvingas inse att det finns två olika sorters människor. Och det är människor som samlar och människor som inte samlar. Och människor som flyttar och tycker det är rimligt att faktiskt göra sig av med saker. Mm. Jag tillhör ju inte dem, jag har 3 vindsförråd. För jag kan inte slänga något. Och i arbetet med utställningen så kommer man att uppskatta de människorna som inte slänger något.
Mm. Förstås.
För att de är ju tyvärr i minoritet. Mm. Och det har påverkat urvalet lite för att det har blivit då så att det blir lättare att ställa ut saker från band som faktiskt har sparat grejer eller band som faktiskt har jobbat med scenrekvisita eller scenuniform eller scenklädslar på sätt och vis. Liksom.
Mm.
Så att det har påverkat urvalet. Jag ville till exempel jättegärna ha Messias munkkåpa, Candlemass. Men den kände han, originalkåpan som han hade i början, den har hans dagmamma sytt i honom. Han är jätterädd om den. Den är supergammal.
Okej.
Så det kan jag ju förstå då, alltså att det finns ju många som har väldigt starka känslor kopplade till de här sakerna, både objekt och plagg, och det får man ju respektera. Även om det gör... Och deras gandalmäss hade också en gammal hemgjord backdrop som på riktigt Leif Edlings mamma hade sytt åt dem.
Nej.
Och det är ju exakt sånt jag har letat efter. Just backdrops hade jag jättegärna haft fler. Men det är ju typiskt sånt som försvinner, blir stulet, eller faktiskt som i fallet vad det gäller gandalmäss backdrop. Det finns så hårda regler om brandsäkerhet på scener idag. Och har du den inte gjord...
Flamsäkert.
Exakt, så går det inte, och då ryker de. Så det är till exempel ett band jag hade gärna haft mer av. Men de är inte ett band som samlar på det sättet.
Men stora grejerna du fick dit, du har ju liksom ett halvt vikingskepp från Amon Amarth och en stridsvagn från Sabaton.
Men jag kan säga som så här. Att, för det jag tänkte var med scenrekvisitan, att själva berättelsen, det är historien om när dödsen och blacken skapades. Men tingen och lite det som är övrigt på utställningen är lite också vad det blev sen. För det är ju, man kan ju såklart invända att Sabaton och Ghost till exempel, som jag ställer ut i scenrekvisita delen, absolut inte är extrem metal på något sätt.
Nej.
Och det är helt korrekt. Men de har sina rötter fast förankrade i black metal.
Absolut.
Och sen har de ju spelat också, för den delen.
Ja, exakt. De har ju spelat i band tidigare.
Absolut,
också.
Exakt. Så att jag tänker ju ändå att det ska, att man visar.
Visst.
Och så. Men det är ju ändå rätt gött efter att ha liksom försökt tvinga folk att gå upp på sina vindar och ner i sina källare, så hör man av sig till Sabaton. Bara,
de har väl en hangar?
Jag har varit i den hangaren.
Ja, för de har ingen stridsvagn på vinden där.
Jag har varit i det HQ ute i Falun. Det är helt bizarrt vad med grejer. Ja. Jag kan ju verkligen inspireras av, det är inte nödvändigtvis min musik, men jag är otroligt imponerad av entreprenörskapet hos både dem och lika så hos Ghost. Jag var med när Blod eller död skulle komma ut i USA för massa år sedan, så åkte jag med Ghost ett par datum på
boken,
reportageboken som jag skrev för massa år sedan med Joja från Klingberg. Så tänkte jag skulle skriva ett nytt förord, så åkte vi med på en västkustturné med Ghost. Och då berättade ju Tobbe Forge att men nu spelar vi här, men nästa gång jag kommer hit och ska spela på det där stället. Just där att den här planen finns. Mm. Och det tilltalar ändå en entreprenör som jag själv ändå är. Liksom. Nej, men då mejlade jag i alla fall Per i Sabaton, som jag är bekant med, för vi har mötts i olika sammanhang. Jag bara, men jag har den här utställningen och jag är van vid att få ganska så här, men jag ska se om jag hittar något. Han bara, vad tror du om att få den här pansarvagnen? komplett med trummor, det är en drum riser då. Jag bara, är jag tack? Då sätter jag dig i kontakt med den här personen som då hör av sig på riktigt efter en timme, styr upp allt, ordnar billig frakt, bara, vi kommer och bygger upp den, kommer sen och bygger upp den på 20 minuter.
Alltså, vad roligt.
Nej, men så otroligt lätt jobbat. Och samma med Amon Amarth, de har ju, jag hade ju även en stor runsten i Berlin från dem. De har ju ett management, ett vad jag tror är amerikanskt management, men de har ju hangar i både USA och Tyskland för sina ändå ganska många olika vikingaskepp. Så de bara, vilket vill du ha? Kan vi satsa på det största? Jag bara, ja, vi försöker.
Kör på det, va? Kul.
Ja, nej, men så att det är mycket av budgeten gick till frakt. Men det var det väl värt. Och det är samma med Ghost. Alltså, Tobbe har ju inget Ghost-relaterat i Sverige överhuvudtaget. Allting är arkiverat i USA. I samma företag som Metallica också har allt arkiverat i. För det berättade Tobbe att Lars Ulrik var jättetidig med att spara allt.
Jaha.
Så att det är företag som sköter sånt. Så att det tog flera månader att få loss den påverkappan som jag har från Ghost. Men den är jag också väldigt glad för.
Cool. Men när... Om vi lämnar egentligen produktionen av Total Metal. Du har jobbat rätt intensivt med det här. Alltså, hur är det att komma ut på andra sidan?
Men jag är inte ute än.
Nej, du har lite.
Nej, men det har gått en månad. Men sen så befinner mig också i en privat situation med väldigt sjuka föräldrar. Så att jag har liksom inte hunnit andas ut. Och det pågick även under de sista 2 månaderna av själva utställningen. Så att jag sitter fortfarande och håller på och gör färdigt saker som inte riktigt hann bli klara. Från att fixa till skyltar och som... Ja, men man vet ju inte förrän en publik börjar röra sig i en lokal vad funkar med flödet, vad funkar inte. Just det. Det är till exempel ganska tydligt att man fattar inte var man går ut, för att det är inget tydligt flöde ut. Nej. Alla går ut fel. Mm. Så det håller vi på att titta på, kan man lösa det med lampor på något vis? Och jag får inte komplettera med fler saker, men det hade jag ju väldigt gärna gjort om jag hade fått välja.
Varför är det så då?
Nej, men jag tror att de tänker, dels så tror jag att det är liksom inte riktigt lego att man gör så, och sen så är det ju, det kostar väl ändå så 200 spänn att gå in. Mm. Om man då har betalt en gång, då skulle jag känna mig ganska snuvad på dem.
Sant.
Då.
Mm. Det kommer nya saker.
Ja, men exakt, så man måste börja köpa mer och mer. Det kan jag hålla med om.
Kan vi bara ta in en faktaruta här? Hur länge har den hållit på? Och när slutar
den? Den öppnade den 13 februari och håller på ända till den 21 september. Mm. Och det kommer vara en massa grejer som händer i utställningen. Det kommer vara samtal, det kommer vara i alla fall tre olika quizar. Till exempel så man kan komma dit och dricka bärs inne i utställningen och göra quiz.
Men då ska man betala ett inträde igen då? Eller är det
en... Då betalar man tyvärr ett inträde igen.
Men det är inte pastor Andreas som har fixat kvistet då? Så att då kanske
värt
pengarna.
Fast det kan vara värt 150 spänn att gå i. Jag går
för ett kvist.
För ett kvist, ja. Ett riktigt kvist.
Men när du väl är klar med de här sista grejerna då, kommer du lyssna mycket på metal eller kommer det bli annat ett tag? Alltså vad tror du behöver?
Jag vet inte, jag håller på att ge mig på ett annat idiotpassionsprojekt.
Jaså?
Så jag tror det kommer bara bli fruktansvärt grov musik.
Grov? Ja, då låter det
vad
som...
tror ni då att jag
då
ska göra?
Då tänker jag på Eddie Medusa.
Ja, precis.
Könsrock. Nej,
jag tänker att det är dags för den ultimata reportageboken om vår fula historia.
Ja, men från Johnny Bode.
Från Johnny Bode till Fröken Snusk.
Mm. Ja,
onkel,
exakt.
Onkel däremellan då.
Jag var ju på könsrocksfestivalen.
Min favorit, jag är ju ändå från en förort till Göteborg. Jag är ju inte uppvuxen med Medusa. Jag fick ju onkel på blandkassett. Mm. Det är ju ändå könsrockens.
Men där var väl Forge var väl inblandad?
Ja, i slutet så spelade han live med dem. Han har redan sagt ja till att prata om det.
Yes. Jag kan berätta en rolig sak om Onkel Konkel. Jag sålde han som spelade trummor i Onkel Konkel. Jag sålde hans trumset för inte så länge sedan. Han hörde av sig och så bara, skulle du kunna sälja det här trumset? Ja visst, så fixade jag en köpare till det. Och så skrev han så här: ja, du, om du liksom i annonsen så bara, du kanske kan skriva att det är Onkel Konkels första trummis som har haft det. Och så bara, nej förresten, det kanske inte säljer.
Jo,
det klart det gjorde.
Gjorde du det då?
Ja, det gjorde det. Han som köpte tyckte det var skitroligt att det var så.
Jag kommer behöva be dig om ett telefonnummer sen.
Ja, men det kan jag lösa.
Nej, men jag tänker för att jag har ju en väldigt djup kärlek till den genren. Jättemycket. Och jag tycker att det är intressant varför det är så stort just i Sverige.
Mm. Och har varit i 100 år.
Har varit i 100, fula visor har funnits i 100. Det finns ju säkert i typ Tyskland. Men finns det verkligen i USA? Finns det verkligen i latinvärlden, den latinska världen?
Men
finns det i Asien?
Kan inte finnas. Det måste vara förbjudet.
Får man inte svära.
Nej, men Tyskland kan nog vara lite småsnuskigare då. När man tittar på det rent kulturellt.
Visst.
Varför och vad är det ett utlopp för? Ja. Och sådär. Och sen givetvis bara detaljer.
Ja, men som sagt, jag var på könsrocksfestivalen här för några år sedan som var ute i Slakthusområdet. Ja. Det var en polare till mig som ringde: du, jag ska spela på könsrocksfestivalen, ska du komma? Jag bara, ja, det är klart jag ska det. Ja. Vad spelar du med? Rövbajs. vad härligt. Ja.
Men man blir ju glad bara av att höra det.
Ja.
Alltså, eller jag blir det.
Ja, men kul, så du kommer liksom tvätta öronen med Onkel Konkel eller sånt där.
Ja, med CP-åke.
Ja. Oj. Ja, det blir mycket. Från CP-Åke vidare till Danny McKenzie. Tack, jag blir en bra övergång. Så släpper vi det här. Dags för McKenzies skivback. Yes.
McKenzies skivback.
Ni vet, pojkar och flicka. Så här är det. Jag har ju en egen podcast.
Ja, du har ju det.
Ja. Det brukar jag säga med jämna mellanrum. Och det är för att jag har en egen podcast. Och då får man göra lite som man vill. Så då kan man spela sig själv.
Aha,
eftersom vi precis har släppt en ny låt.
Ja.
Det är en låt som egentligen inte är så ny. Vi släppte den på förra plattan, men vi har gjort en liten vad säger man?
Ja, ett samarbete. Om man inte vill krångla till det så jävligt.
Nej, men jag vill
mycket
säga, jag vill
kollaborering.
Jag kan inte prata.
Eller man kan också säga på influencerspråk collab.
Det var det jag vet efter, eftersom jag är så mycket av en influencer. Collab. Vi gjorde en collab med Dregen, va?
Snart blir du kurator också.
Så det är jag redan.
Vi gjorde en liten collab här då med Dregen, där han sjunger lite på den här låten som heter Traps, som finns med på våran senaste.
Få höra nu då.
Ja, den kommer här. Var inte så jävla stressad.
Traps, alltså som i latsmuskler.
Ja, om du vill det, men det är nog fälla med, tror jag.
Ryssfälla med Anders.
Ryssfälla. Ja. Ja, som ni hör så är det en liten punkstänkare.
Bra. Vilken av alla dina band du skulle spela den?
Nej, men det var ju alltså... Han säger att Texas håller det var det.
Just det. Mm.
Och vi ska ju faktiskt spela på fredag här i Stockholm på Långburgsfestivalen.
Älskar namnet.
Ja, nere på kollektivet Livet. Ja. Men då så tänkte jag kör också en liten double whammy här faktiskt, för att då är det ett annat band bland annat som heter Browsing Collection som lirar, som jag tycker är rätt coola. Så de kan du också gå dit och kolla på. För det är ju en skön festival den här. Men visst, så på fredag.
Bra,
så kan du gå och kolla på Browsing Collection, Videovåld.
Bara 33 centiliters öl.
Jag är inte klar.
Nej.
Videovåld, Amalia Andersson, Lackland och Fakulteten. Och så spelar vi också.
Ah.
Så att det är ett helt gäng med band. Och sen så dagen efter så är det flera band.
Det vill säga imorgon kan du då gå på den här spelningen.
Om man lyssnar på
den. Just det, vi släpper den här på torsdag.
Sen finns ju vår podcast i tid och evighet i rymden.
Ja. Så då kan du inte hoppa tillbaka om du inte har min tidsmaskin.
Nej,
precis.
14 mars.
2025.
Snyggt, André.
Aha, tydlig.
Okay. Vad bra, vår livepodd.
Ja. Mm. Men jag lägger in dem här också på varenda ställe som man kan lägga in livemusik.
Bra.
Bra, den.
Bra.
Digital
ja,
musik.
Ja, precis. Följ Rockhyllan på YouTube och Spotify.
Snyggt, Anders.
Ja. Mm.
Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Ja, det gör det. Det här är Rockhyllan 168 med vår gäst Ika Johannesson på besök. När man tänker på journalister så vet vi ju att det kan vara ett väldigt farligt yrke. Tyvärr, för att vara seriös. Men det man inte tänker på då kanske just kulturjournalister som också kan vara ett farligt yrke. Vi råkar ju veta att du har haft lite hett om öronen några gånger.
Mm. Inte, alltså det låter, jag kan ju inte jämföra mig med någon som till exempel granskar motorcykelgäng eller
liksom
kriminella eller så. Men det gör ju också att man är ännu mindre, jag tror jag, beredd när man väl hamnar i en konstig situation.
Mm.
Vilket jag ändå har gjort några gånger från ändå ganska oväntade håll. Okej, att jag har kommit liksom på kant med black metal-folk. Det kan man ändå förstå när man tjafsar och ställer frågor som de inte tycker är roliga.
Mm.
Det kan leda till tråkiga situationer. Men det är inget jag vill stå och berätta om, för jag vill inte dra igång någonting.
Men
den mest... jag har ju varit med om väldigt många konstiga situationer som är ju roliga att prata om. Men en som var konstig, som ändå blev rätt obehaglig, och det är liksom en av få gånger jag har känt mig hotad i en yrkessituation. Det var när jag var i New York någon gång, kanske typ 2005. Då hade jag en tidning som heter Tidningen 6, som var en intervjutidning om alternativ populärkultur. Där vi tog upp väldigt mycket, allt från konst, allt som var liksom underground och skevt. Från liksom Devo till Sonic Youth till massa olika, till skatare, till allt möjligt. Och då skulle vi intervjua en gammal hiphopartist och graffare, tidig graffare i New York-scenen som heter Ramel C.
Vad är graffare?
Graffitimålare, förlåt. Ja. Graffitimålare, en av liksom, så här, sent 70-tal, de viktiga graffitimålarna. Mm. För att jag gjorde den tidningen i många år med min dåvarande pojkvän, en grafisk designer som heter Vedi Gustafsson. Rocktrummis, för övrigt. Och han är gammal hiphoppare och gammal graffare. Och så att vi gjorde mig uppmärksammade mycket som kultur. Och just den här personen hade gjort liksom några låtar, men hållit på mycket med konst och också varit liksom lite borta. Men så kom han igen med ett projekt. Och så då åkte vi till hans loft nere på södra delen av Manhattan. Och blev liksom lämnade där. Han byggde små skulpturer av leksaker som han gjorde så här små liksom stridsvagnar av. Alltså de jättefina skulpturer, superfärgglada och alltså otroliga konstverk. Och han hade liksom fyllt hela sitt loft med det här. Och jag hade sett fram emot den här intervjun mycket. Och så, men liksom under intervjun så märker vi, men han är ju helt sjuk i huvudet. Och så ställer jag lite frågor.
Inte som att han var liksom hög och knarkig.
Nej, men alltså galen.
Fel i huvudet, ja.
Och det hade vi förstått lite innan på hans manager som ändå hade förklarat att han är lite speciell och att han har råkat ut för någon olycka, oklart vad. Och det var jag då, mitt ex som var där. Och det bara slutade med att han började hota mig till livet och liksom sitta och... Ja, du är ju inte så stark. Alltså jag minns inte... Nej, men det var liksom en jättekonstig situation. Och där vi båda var lite så här... Så vi gick därifrån till slut och verkligen så här, nästan backade mot dörren. Och nu låter det ju inte alls särskilt hotfullt när jag berättar om det. Jag hör verkligen det. Men vi var super uppjagade efter oss. För han var ju 2 meter lång.
Och ni var ju också på ett ställe när ni inte riktigt känner er hemma. Vet inte var man tar vägen när man går ut.
Ja, men exakt.
Och,
ja. Ja, nej, men det låter verkligen inte så dramatiskt.
Jo,
men
det var obehagligt.
Men det var obehagligt. Det var jävla konstigt var det.
Förstår jag.
Ja, det var fan skumt. Men sen så ringde managern på kvällen. Bara, vad hände? Jag bara, det här hände. Han bara, nej, jag får skärpa till honom. Så vi gick dit dagen därpå. Och då var han otroligt urskullande. Men då satt managern med.
Aha.
För att jag ville ändå göra färdigt intervjun. Så det är med i texten i ett sånt gammalt nummer av den.
Aha, shit. Men vi vet att du träffar även många stora namn genom åren som kanske har gett dig en och annan upplevelse också.
Ja, men framförallt i början när man var mer ovan journalist. Jag blev klar med journalisthögskolan i början av 97, så jag har jobbat ganska länge nu, nästan 30 år. Men jag hade flaxen i att jag jobbade undan på landsortstidningar och sen kom jag till DN ganska tidigt och var där i 2 år. Och då fick man ju, du vet, man kastades från att göra liksom intervjuer med demoband på Nynäshamns-Posten och Hallands Nyheter till att bara, men du ska åka limousin med Lenny Kravitz imorgon.
Jaha!
Okej. Men i alla fall, och så det här var 98, eller 99 kan det ha varit också, det tror jag nog att det var. Och Kiss hade liksom redan, som ju ändå är mina absoluta barndomsidoler, och de hade redan varit tillbaka på sin första återförening. Och sen så kom de tillbaka igen på nästa sväng, vilket borde varit 98-99.
För 96 var första, tror jag.
Exakt,
det var. Så typ Psycho Circus kanske någonstans.
Det var nog i samband med Psycho Circus. Och då var det ju liksom nya dockor och det var liksom hela kommersen igen. Och då fick jag en telefonintervju med Paul Stanley inför spelning, jag tror Stadion kanske, här. De spelade i alla fall i Stockholm. Och den intervjun tog sig en sån jävla sväng snabbt, hur liksom på Stanley bara såhär, so Swedish woman, du vet, körde liksom hela den prylen. Ja, och jag var lite mer så här, vad i självaste helvete händer nu? Och han, jag bara, well, you've always had this, like, jag ställer också ganska dåliga frågor för en helt ny journalist, so you've had this relationship with Sweden. Well, it's because all of you girls, so how would you describe yourself?
Man bara, nej.
Ja, men då var jag ändå så pass...
Så nej,
men,
telefonsex med Paul Stanley?
Ja, men typ.
Eller från hans håll?
Lite avundsjuk.
Aha, ja, det är han det.
Eller,
och så,
exakt, jag såg det nu. Att
alltså,
det,
har vi Kiss på tvn bakom oss här i studion.
Ja. Nej, men så det var bara, det var liksom så bizarrt att bli utsatt för det som man ju såklart vet. Som det enda han har gjort i typ hur många år som helst när han pratar om kvinnor. Och liksom, han är ju aldrig framstått som någon särskilt härlig dude på det sättet. Ja, nu verkar han ju rårimlig, men... Men jag nästan satt och garvade bara så här, hur kan någon vara en sån karikatyr? Och sen skrev jag om allt det här i texten. Enter, jag skojar inte, 200 mejl från upprörda Kiss fan.
Nej. Anders var ett
bara av dem. Män. Bara män.
Ja, okej. Okay. Men vad skrev de då?
Som att jag var sämst, att jag förstår inte Kiss. Oh. Att,
han körde sin grej, eller vadå liksom?
Nej, men bara så här, men din jävla fitta. Typ. Oh, det, ja. Stick hem och stick och brinn, du förstår ingenting, bla, bla, bla.
Det var ju fog för att säga sånt där, men, det hör man ju.
Eller hur?
Men alltså lite så här, man tänker, det var ni två på telefon.
Exakt.
Och så bara köra den grejen.
Jag har det på band, jag spelar det förr när jag föreläste om roliga intervjuer och situationer jag varit i, för jag spelade alltid in allting förr i tiden, bara på helt vanliga kassettband.
Ja, liksom. Ja, kul.
Och nej, så jag har inte hela intervjun.
Har du pratat med Paul efter det här?
Jag har inte pratat med Paul efter det.
Okay.
Men, nej, men en annan sån intervju som jag brukar spela upp. Nej, men jag har så många exempel. En annan sån skitknäpp, om man tänker mer rocktema, knäpp intervju var när jag flög till Berlin också för DN för att intervjua Marilyn Manson. Måste varit 2003, måste varit. Det var när han var inspirerad av inte artet i kunst och hela liksom 20-talet. Mm. Och han uppträdde med Dita Von Teese, det var en stor presspryl och liksom,
just det, det kommer.
Vad är det, var det DeLong? Jag kommer fan inte ihåg. Han ställde alla också ut sin konst och jag gillade verkligen Antichrist Superstar jättemycket och lika som Mechanical Animals svinmycket och verkligen gillade honom svinmycket. Och så kom jag in i, det var verkligen en sån 20 minuters slottar som man får. Ja. Och så sitter han med glasögon och liksom helt så här, helt väck. Och så bakom honom sitter det två stycken ihop korsetterade kvinnor som någon form av rekvisita liksom.
Alltså de är i samma korsett?
Ja, men otroligt snyggt såklart. Ja, ja. Det var hela det här 20-tals estetiken. Men de bara sitter där och stirrar liksom framför sig som dockor och Manson är liksom, ja, men påverkad av någonting och jag försöker ställa frågor och det är liksom, det är återigen bara, men jag befinner mig i en film. Vad är det här?
Det var som att hamna i en lynchfilm.
Ja, det var det. Och det har ju såklart, jag hade ju sett fram emot att träffa honom, för det är ändå en, liksom, ja, nu har man ju ändå tappat allt hopp om hans ändå eventuella värde. Men då så sågs han ju ändå, liksom, det här var ju ändå efter väl, tror jag, Bowling for Columbine och allting. Ja, så att ändå, man kände att ja, men här finns ju liksom ett spännande intellekt. Men av det fick jag inget. Men det mäktiga med det var att efter mina 20 minuter eller kvart, det var klart, då gick jag och frågade om jag fick prata med Dita Von Teese. Och då satt jag med henne i 2,5 timmar och gjorde en jättestor intervju till tidningen Sex istället.
Jaha, ja, bra.
Så det var ju supervärt.
Men om honom fick du ingenting egentligen?
Nej, det är så ofta man inte får någonting av någon liksom.
Men med Dita, det var ju inte något som var planerat innan.
Nej, då bara frågade jag och hon hade väl jättetråkigt. Ja. Liksom, så det var ju helt grymt.
Ja.
Men, en annan sån också tidig jättekonstig intervju liksom, i mer rocksfären var när jag som alltså helt nybakad journalist, typ 23 år gammal. Det fanns förut, jag tror inte den finns längre, en gratistidning som heter Groove.
Just det. Ihåg.
Och den började ju som en Göteborgs gratistidning i typ 2-färgstryck.
Mm.
Långt innan den blev mindre och kom hit liksom. Och de skickade mig, jag började skriva för dem så fort jag blev färdig med journalisthögskolan. Jag hade flyttat till Stockholm och de bara, vill du intervjua Peter Steele i Type O Negative? Och jag bara, absolut vill jag det. Då hade de blivit förlagda i Årsta industriområde vid partihallarna. Där finns det ett kinesiskt hotell, eller fanns. En jätte weird kinesiskt hotell som sen sjukt nog min syster skulle jobba på. För att hon läste kinesiska och hade jobbat mycket i Kina, så hon jobbade på det. Ett helt kinesiskt inrett hotell med en gigantisk kinesisk typ balsal med jättehögt i tak, många våningar högt. Otroligt udda inrätt. En liksom helt, nej men,
I Årsta,
precis efter partihallarna när man åker mot Huddinge. Där hade Type O Negative hamnat. Det fanns ingen sprit på det här hotellet. Pete Steele var på fruktansvärt dåligt humör.
Och han var ju så sprudlande glad annars också.
En otroligt jovialisk man i grunden då. Så kommer jag in 22-23 år gammal, är inte specialkunnig om just Type O Negative. Hade läst på, försökte då väldigt så här artigt bara, hello Mr. Steele, so how? Det gick så jävla dåligt. Och han var ju också jättelång och jättestor. Och jag är ändå inte kort, men kände bara att, då kände jag mig också nästan lite så här, hur ska det här sluta? Mm. Men han var ju såklart, han var trevlig, jag vill överdriva, men han förstod ju min situation och försökte väl svara trevligt. Ja,
professionell.
Mm. Ja, det var han. Men ansträngde han sig, nah. Drog han av ett leende för att vara snäll? Svar nej.
Men är det inte så att de... Peter Steele kanske främst krävde att man hade en hel del förkunskaper om bandet.
Ja, vilket också jag tycker som lite mer utbildad journalist är helt rimligt. Mm. Mm. Ja, man har ju lärt sig jättemycket på bara klantiga misstag i början. Och så jag menar, jag tycker nog att jag förtjänade en del av det bemötandet jag fick i början. Men sen så lär man sig ganska, man lär sig också ganska fort att ta människor. Man lär sig att aldrig ha fram ett frågeblock. Man lär sig att liksom... bara prata med folk på ett helt avslappnat sätt, så blir det allra bäst.
Aldrig ha fram ett frågeblock. Vad menar du?
Nej, men jag brukar gå in i alla intervjuer jag gör. Jag skriver alltid frågor på ett block. Mm. Jag har alltid blocket med mig. Jag läser på, jag går in och så tar jag bara mitt intresse av människan. Mm. Okej, fan är läget. Mm. Ja, men vad tänkte du om det? Ja, vad roligt. Försöker ha en konversation och sen så säger jag mot slutet, du, jag har lite frågor här. Jag måste bara dubbelkolla så jag har fått med allt. Mm, mm. För då uppfattas man bara som noggrann och omtänksam. Så läser jag, men du, och då kan man också spara lite jobbiga grejer tills dess. Mm. Men du, jag har faktiskt skrivit ner här. Jag undrar, hur tänkte du egentligen när du gjorde det här?
Smart.
Ja, men för det är ganska... Det
får igång folk att prata med.
Ja, det funkar bra. Och sen bara prata... Ja, att bara försöka gå in och prata med någon som jämlikar. Och det tar ju ett par år innan man vågar det. Eller innan jag vågade det i alla fall. Mm.
Men du spelar in såklart.
Alltid.
Ja. För annars blir det svårt.
Nej, men då, alltid. Ja, det går inte.
På dubbla enheter.
Nej, tyvärr. Ja.
Men jag har en kompis som intervjuade Peter Steele för herrans många år sedan. Mm.
Det här är nog 97, tror jag.
Ja, ah, okej, okay, det här var väl kanske...
84.
Ja, exakt. Det ska inte vara värre. Nej, men 20-tal, jag vet inte, men sådär i alla fall. Och då var han tvungen att kunna en del av textraderna, för de hade, det var inför ett nysläpp.
Det är fånigt.
Och liksom kunna analysera vad han tyckte och tänkte och lite åt det hållet.
Men men när jag själv ändå har blivit intervjuad i för många olika projekt jag har gjort, man blir ju... alltså i chock över hur fruktansvärt dåligt pålästa folk är. Jag förstår inte hur kan man komma till en intervju och inte veta någonting. Nej. Ja, men det händer nu med utställningen också. Hur kan du inte ens veta, varför har du inte ens läst presstexten?
Ja, exakt.
Så att jag har en helt annan förståelse för sådana reaktioner idag. Kanske inte nödvändigtvis låttexter.
Nej, men
det handlar om ömsesidig respekt.
Ja. Det var
Nej, det var det.
Marinbiolog.
Har du intervjuer fortfarande mycket?
Ja, men jag skriver ju fortfarande lite, men nu har det varit att jag gjort så många andra olika projekt. Mm. Men jag har börjat att skriva kanske för att jag har fyllt 50 för tidningen Hemslöjd.
Hemmets journal, tänkte jag på.
Nej, men grejen är att det är faktiskt en svinbra tidning om man är intresserad av hantverk. Mm. Och jag har ju kommit in i hantverksvärlden i och med att jag håller på med drejning vid sidan av. Och det är faktiskt en prisbelönt tidning. Den är svinbra.
Visst har du ett Instagramkonto man kan kolla in om man ser dina drejgrejer?
Ja, men då har jag en quist. En kvist till er.
Ja.
Jag är från Göteborg. Ja. Ni vet vad jag heter och håller på med keramik.
I keramik?
Ja, det är bra. Det var bra.
Åh, gud. Keramika.
Keramika. Fan, du gjorde det nästan.
Det var snyggt.
Idioter.
Jag tyckte i keramik var bra.
Det tycker jag med. Jag var ju inne på rätt teknik.
Keramika, det är jättebra.
Rätt men ändå helt fel. Nej, men keramika.sthlm då, för det fanns redan en massa keramik.
Fan, var du nöjd att få säga det här?
Faktiskt.
Okej.
Ni bara en kvist.
Men du, följer du Dr. Dre?
Jag gör det faktiskt. Det är det bästa namnet av alla.
Det är riktigt bra.
100% bästa namnet.
Sluta att utvika.
Ja. Nej, men jag gör fortfarande intervjuer, men det är mer sällan.
Okay.
Men jag skriver för Dagens Industri Weekend och jag skriver för till exempel Vi och Vi läser.
Ja.
Också väldigt bra tidningar.
Men vet du, vi kommer kanske in, det var inte riktigt menat så, men du har på sätt och vis styrt Anders Albumspår som kommer nu. Så att, du får förstå mig lite stund.
Anders Albumspår.
Hörrni, jag gillar ju att göra tvärtom. Vi pratar metal, så jag tänkte då får det bli ädelmetal idag. För att vara inne lite på Göteborg, jag måste väga upp för det här missade keramika. Ja, det är uppförsbacke hela vägen in i mål nu. I alla fall, Ica, du har på sätt och vis inspirerat till valet av den här låten idag. Jag hade inte tänkt prata om det här, jag hade tänkt prata om några belgiska trädgårdstomtar som jag släppt ny skiva, men det gör jag nästa rockhyllan istället.
Tack.
Varsågod. För några veckor sedan så var jag på bio, på Finbio i Stockholm kan man gå på då, och titta på en dokumentär med musik, Becoming Led Zeppelin.
Oh, var den bra eller?
Jag tyckte den var bra, det var en fin ton och det handlar ju om när det liksom brakar loss för dem, när allting faller på plats, 68-69 typ. De hade ju fått aldrig tidigare uppspelade intervjuer med John Bonham, så att det kändes som han var med. Annars så satt de i varsin tron och pratade och kändes väldigt likable liksom så här. Mm. John Paul Jones och Jimmy Page och
får jag lägga in ett veto.
Jag tänkte vi skulle komma till det.
Jimmy Page är inte likable.
Det var precis därför jag valde det här idag, för jag vet att du har haft en sämre.
Hur vet du det?
Det står i tidningen. Det står i tidningen. Oh.
Mm. Granskade journalistik.
Apropå det är det vi gör. Icke förberedda programledare. Ja, i alla fall. Den var bra. Det var en fin ton i den. Lite lång. Den är 2 timmar drygt. Så att det blev, så jag gick med hela familjen, så grabbarna, mina tonåringar, var
jag tror du sa att du gick efter halva.
Precis. En och en halv timme sen är det slut, så får ni inte mer tid. Nej, men det var cool. Några roliga grejer att höra var ju när John Paul Jones kommer hem och vill ha en bas. Hans pappa är musiker. Han bara, nej. Alltså det där är ju bara en fluga. Köp en saxofon så kommer du ha att göra hela livet. Men han fick en bas i alla fall. Och det var väl tur det. Och ska jag spela Led Zeppelin nu då? Nej, det ska jag inte göra. Ska jag spela medlemmar ur Zeppelin? Ja, det ska jag göra. För att både John Paul Jones och din älskling Jimmy Page var ju studioroffar liksom, och sprang runt och var session musiker. Och det här visste inte jag. Men de spelar på ledmotivet till Goldfinger med Shirley Bassey.
Typ 64 eller?
Wow.
Det var grym.
Aha.
Men John Bonham var inte med.
Nej, det var han inte. Men det som är roligt, man kan läsa 2 stories om inspelningen här som jag skedde i Abbey Road Studios. Och det är att Jimmy Page, han påstår att när han spelade så var det som drama. Hon kommer in där, sjunger som en gudinna och med alla sina gester och rörelser och sånt där. Sätter allt på en tagning och efter sista tonen så svimmar hon. Oh. Hennes version av det är att det var väldigt många tagningar och att efter sista tonen så svimmade hon nästan.
Ja.
För grejen är att jag tror han heter Barry efternamn som har skrivit låten.
John Barry.
John Barry.
John Barry. Tack. Han coachade henne att du måste hålla sista tonen längre. Mm. Och så gjorde hon det och så måste hon skulle hålla den 7 sekunder. Så att jag tänkte faktiskt lämna med att vi ska lyssna på sista tonen. Den är faktiskt 7 sekunder lång. Jag klockade i bilen. Sen snurrar det för ögonen på Shirley som var rimligt. 20 någonting då. Mm. Men lite coolt tyckte jag. Det blev lite annat. Jag älskar filmen Goldfinger och låten också. Så det blir ädelmetall. Det blir Shirley Bassey.
Snyggt.
Men Ica då?
Ja.
Jimmy, du börjar nästan knyta nävarna.
Nej, men det är få, gud, den har jag glömt av faktiskt. Det är få artister som har varit så otrevliga som Jimmy Page ändå. Men jag blev överskickad till London när de vann Polarpriset för att göra den lilla filmintervju
inför.
Ja, nej, men som skulle sändas i TV-sändningen på galan. Och åkte dit med en fotograf som jag inte hade jobbat med förut, men liksom allting gick jättebra och det var, jag menar, de ska ju vinna jättemycket pengar och så här, så sitter de 3 i en soffa. Och det ska ju vara en väldigt basic intervju eftersom det är för TV4, eller förlåt, jag tror fan det var 4:an som sände Polarpriset. Jag minns inte, det här är någon gång.
Det finns andra tv-kanaler också.
Det finns även andra tv-kanaler utöver SVT, svårt att tro, men. Nej, men, och, ja, men så, det skulle ändå vara på en ganska grundläggande nivå. Mm. Så jag sitter och ställer lite frågor, men ställer ju givetvis frågor om John Bonham eftersom han inte är där och hans betydelse. Och antingen så hade han vaknat på fel sida, eller så ställde jag... För alltså jag ställde ju ingen, som så vitt jag minns, kritisk fråga. För vad finns det att ställa ens för kritisk fråga om John Bonham överhuvudtaget? Men han börjar liksom bara sätta sig på tvären helt och tycka...
Omgående alltså?
Ja, det tog inte lång tid. Och man märker att John Paul Jones och Robert Plant är ganska... Man förstod att det här är inte första gången det händer. Mm. Att de satt liksom och höll på och försökte förbättra stämningen och bara liksom släta över och så. Men det slutar med att jag får fråga, men ska vi avsluta? Vill du ta en paus? Hur ska vi göra nu? Och som jag minns så reste han sig och gick iväg en stund, och att Robert Plant gick efter honom, och då satt jag och småpratade med John Paul Jones, som är ju en sån gullig gentleman. Mm. Va? Mm. Alltså, det är oftast, som intervjuare generellt, så är det ju väldigt sällan frontpersonen eller the lead guitarist som har någonting intressant att säga. Mm. De som står i bakgrunden, typ oftast då rytmsektionen, är ju de, och de som jobbar med bandet, är ju de som faktiskt lägger märke till saker. Så det räddade sig och allting det gick, men det är få personer jag känner i efterhand att jag nästan önskar illa. Det var jävla fjant.
Ja, men vad hände nu då? Han gick iväg.
Nej, men sen kom han tillbaka och så sa väl de bara, men nu måste vi göra det här. Och så svarade han på någonting, men var jättesur.
Han snäste bara av dina frågor, svarade otrevligt liksom, eller?
Ja, jätteotrevligt. På ett helt orimligt sätt.
Jaha, och det här gick ut i tv sen?
Nej, eller? Men det gick i klipp. Behövde ta om frågorna för att få något rimligt svar. Och sen så blev det väl så att... Det var inte jag som klippte det. Liksom de härliga situationerna, man bara gör en intervju och någon annan tar hand om dem. Det hände ju mig aldrig.
För vi försökte YouTubea det här, men vi hittade ingen dålig stämning.
Men frågan är, jag för mig att det var Fyran som sände det.
Okay.
Och att det där, nej, för att jag har sökt på det arkivet på SVT någon gång. Jag ska undersöka detta.
Mm, do it.
Men det intressanta är för att det finns en fantastisk så kallad oral history, alltså en citatbok om om punken som heter Please Kill Me, som är skriven av bland annat Legs McNeil, och han säger exakt samma sak. Det är ingen idé att prata med någon sångare, för att de kommer inte ihåg någonting, och det blev ju just Led Zeppelin som ett sånt tydligt tecken på att den enda som konstant sa något intressant var John Paul Jones.
Fast det var otrevligt, har ju ingenting med det att göra, kan jag uppleva.
Nej, det är två olika saker här. Det är två olika spår, jag har två tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Men hörni, vi ska faktiskt stänga butiken Anders Albumspår.
Vi ska göra. Men jag tänkte bara säga att Jimmy Page kanske inte tyckte att du pratade tillräckligt mycket om honom.
Nej, men, nej, men möjligt, jag vet.
Det kanske han som har offret här.
Huvud rakt upp i arslet.
Eller så hade han bara en pissdag. Och det kan ju även faktiskt folk få lov att ha.
Vi skickar en styrkekram till Jimmy Page och lägger upp Shirley Bassey. Där den charmante Jimmy och John Paul Jones spelar alltså gitarr och gurka, eller gitarr och bas. Rockhyllans YouTube, det vet du. Rockhyllan 168 med mig, Anders Hafslund.
Tanne McKenzie.
Vad händer?
Och pastor André.
Och vår gäst.
Ica, vill du peka Johannesson.
På mig? Nej, men jag har...
Du tittar på honom istället.
Gud, jag glömde dirigera. Ja, vi ber om ursäkt. Det är
trådarna. Efter 10 år.
Säsongspremiär. Vi är inne på år 11. Vi ber om ursäkt att vi inte har hunnit liksom hitta kemin än. Det vi däremot har hittat är en väldigt bra idé så här i Melodifestivaltider när pastor André gick på Melodifestivalen i helgen. Lite dålig stämning i början på avsnittet mellan vissa. Men vi har funderat på ett alternativ. Metalodifestivalen. Ja. Varför finns inte den? En tittarovänlig produktion.
Men vad är det där för grimage?
Men alltså, vad tänker ni att det ska vara för... Alltså, all metal som har närmat sig Melodifestivalen.
Nej. Vi ska inte ha någon Melodifestival.
Vi tänker att det är bra musik.
Ja, det här är för våran. Det här är för våran skull.
Alltså, tänk VHS-kvalitet och 4:3-format på tvn.
Där!
Mycket tracking och
alltså,
sånt.
Alltså, demos.
Vem skulle vara programledare?
Det blir väl jag då.
Ja, det kan du
få. Du är lite för glad. Du och Melker, Becker, Melbi skulle kunna vara...
Nej.
Du tycker jag är för glad.
Torsten Flink, där har
du
vi
du tycker jag är för glad att föreslå Melker.
Ja,
du är ännu gladare
vår kompis Melbi. Ja, men Torsten.
Nej, men okej. Torsten och Ica kanske. Där har vi något. Ja. Då har ni lite att jobba på. Ja, lite tuggmotstånd.
Det gillar vi.
Det är för finkulturen.
Ja. Ja. Och sen har man inte green room, vad har man?
Black room.
Oh, såklart.
Och inte red carpet.
Nä. Black carpet. Ja, ja, den var ju given.
Ja, såklart.
Vem intervjuar folk bakom scenen då? Ja, vem ska det vara? Janne Josefsson.
Nej.
Inte?
Wow.
Nej, men han Sverker från Plus.
Ja, är det så? Är det så?
Ja. Ska det vara så här?
Ja, ska det vara
så här? Dubbeltramp.
Ja.
Slänger sig upp tunnan.
Ja.
Och då får man det här Sankt Anger-ljudet. Ja, jättebra.
Och det här ska då självklart tv-sändas.
Ja.
Och då pratar vi om otittarvänlig produktion.
Ja. Och publiken har bara svarta nitbor.
Just det.
Mm. Så det är jävligt mörkt.
Ja, men lite glitter blir det ju då om det nitar.
Ika, skulle du leda det här? Du känner vi, har vi inte sålt in det bra?
Bifalles.
Bra.
Mm.
Så, då vi har ett gemensamt projekt.
Och det är gratis såklart.
Ja. Medan Ika tar till den här geniala idén så tänker vi slänger in i jingle så hinner du plocka fram ett musiktips.
Yes.
För det nämligen blir dags för
Ika
tipsar. Mycket bra.
Keramika
tipsar. Keramika tipsar. Tack så bra.
Me cago en la puta madre que los parió. ¿Dónde están los siete nanos? Rock Hillan.
Ja, Ika, scenen är din. Vad har du plockat med dig för någonting hemtrevligt?
Jag hade ju egentligen plockat med en låt som jag nu har bytt.
Ja.
Att egentligen, nu så har jag ju lyssnat väldigt mycket på svensk metal i och med arbetet med utställningen.
Mm.
Och jag har ju så stora barn nu att jag får roliga musiktips hemifrån. Och mitt äldsta barn lyssnar uteslutande på ryskspråkig synt och new wave.
Jaha,
wow.
Så jag hade egentligen tänkt spela en sån låt. Men jag tänker också att det kan vara roligt eftersom jag ändå utmanade er att säga något bra rockigt från Italien.
Mm.
Och då tänker jag att då kan vi ju faktiskt ändå bjuda lyssnarna på det bandet som jag nämnde. Ett band som heter The Black Hole som fanns på 80-talet. Ett typiskt sånt band som man hittar många år senare. Mm. Liksom en fantastisk skiva som kom, jag tror, 85. Och det är ett ganska doomigt band som varit inflytelserikt lokalt och sen på typiska sådana rare förlorar förmågan för att prata här.
Så
ja, men sånt som, ja, men så här, det är ju väldigt kul när man hittar gamla grejer.
Ja, ja, det är
som
magiskt.
Bara är typ det bästa man någonsin har.
Ja.
Och det här är ett sånt band som jag tycker väldigt mycket om. Så att jag tänkte vi skulle lyssna på en låt som heter Bells of Death med The Black Hole från 85.
Vinylknaster,
ja. Det var hemtrevligt.
Ungefär.
Men ni hör ju.
Aha.
Jag kommer att göra det.
Jag måste scrolla.
Vänta lite. Alldeles strax. Jag ska bara höra så.
Det är en loop.
Nej, men låten kommer snart.
Det är lite Pink Floyd-känslan då.
Lite gotigt också.
De sjunger på
är
engelska.
Är det på engelska? Eller?
Ja.
Engelska.
Ja.
Är det italienska eller engelska?
Ja. Ja, snyggt.
Fräsigt.
Coolt.
Den tar vi med oss och lägger upp på våra kanaler.
Ja, gör det.
Vad tänkte du säga, Danne? Du hade någonting på tungan, jag såg det.
Ja, jag kände att det kräver att man måste nog lyssna några gånger för egen del.
Men var ni inte tagna av the greatness?
Jag tyckte basen var lite, kändes som att han spelade en annan låt.
gud,
jag ska ju plugga, jag ska plugga italienska innan. Ja,
precis, men vad skönt. Nej, men nu när stämningen är på topp, så här, när vi
bara,
det brukar bara vara pastor Andreas som blir sågad på det här viset. Nu var det ju väldigt snäll sågning. Men i alla fall, Ica, för att vi ska komma tillbaka på banan, vi vill säga stort tack för att du var med i Rockarna 168. Ja, du är en av få gäster som har fått fyra applåder.
Varsågod. Och tack själva.
Ödmjuk kaxig, det är fint då.
Men vi ska avsluta här också.
Ja, det ska vi göra. Och där har vi också ritualer för. Så frågan är, pastor Andrea, hur avslutar vi nu Rockhyllan?
Ja, men det, jag tycker att det är en ganska självklarhet.
Du kan ta dig luren nu.
Ja. Vi pratar om svensk kulturarv inom döds och black metal. Och vanligtvis, enligt sedvanlig tradition som vi har gjort här i 10 års tid, så utför vi ett power metal-skrik. Men inte idag.
Nej, det hade jag velat höra.
Idag ska vi gråta.
Kommer ni upp så högt? Kan jag inte få både och?
Vi tar ett power metal.
Vi tar traditionsenligt ett power metal-skrik. Och reglerna är jätteenkla. Jag räknar ner. 3, 2, 1.
Yes!
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och pastor André.